Då säger vi hej och mycket varmt välkomna till det första av ett antal sommaravsnitt av dagens juridikpodden. Jag heter William Eriksson och för en gångs skull så befinner jag mig inte i poddstudion tillsammans med dig Stefan, utan jag sitter i någon form av nybyggd gillestuga täckt av plywood i Karelen, väldigt nära ryska gränsen fast på den finska sidan. Var befinner du dig Stefan?
Jag befinner mig hemma i Roslagen i någon sån här svenskt semesterväder i form av lite blå himmel, lite vita tussmoln på himlen, lite vind och i övrigt så där precis så att man kan ha kortbyxor men inte mer än så. Jag tror att det är betydligt mer spännande med dig och varför du är så nära den ryska gränsen. Det är liksom, Karelen är ju inte, ja, det är inte varje dag man
är där. Nej, det är inget vanligt resmål tror jag för svenskar som inte har någon form av koppling till Finland. Nu råkar jag ha det lite grann så där, så att jag har hamnat här. Det är första gången för mig. Det är väldigt speciellt och spännande. Jag har varit på någonting som kallas för EU:s östligaste punkt, åtminstone på fastlandet, och sett de här gränsstolparna i vattnet där man ser vart gränsen mellan Finland och Ryssland går. Så jag har varit väldigt nära och det känns ju lite ödesmättat på något sätt så här när det pågår ett krig där Ryssland i allra högsta grad är inblandade, nämligen invasionen av Ukraina. Så att, lite speciellt är det, men det kan vara sunt tror jag också att få se hur nära den här finska gränsen faktiskt ligger i Ryssland när vi nu tillsammans med Finland håller på att ansöka om NATO-medlemskapet, och det verkar ju ha gått bra hittills i alla fall.
Ja, som man får förstå det så har vi nu fått en så kallad ett fint ord de har för det. Man är invited i alla fall på engelska. Invitee kallas det för när vi nu av alla, i varje fall NATO-ambassadörer, ratificerade Sverige och Finland för att få komma med som medlemmar i NATO. Ja.
Ja, men det känns ju skönt. Och jag tänkte att vi skulle börja prata idag om lite om resor och sådär som jag är ute på just nu, men som andra inte har kommit iväg på grund av den här SAS-strejken. Jag kan väl börja med att berätta lite om min historia och resan hit till Finland. Det var nämligen så att jag skulle åka tidigt i lördags morse här förra veckan. Och går upp i svinottan någon gång vid trebläcket, tar mig ut till Arlanda. Åker Arlanda Express, man får alltså inte ens åka till terminal 5 på grund av det kaoset som råder där, utan alla måste kliva av på terminal 4, kommer upp och det är något totalt kökaos liksom, och det går inte att förstå någonting, det är ingen information. Övriga resesällskapet ställer sig i kön till säkerhetskontrollen, jag tar med mig väskorna som är incheckade och klara och som ska droppas av på något bagageavlämningsband och står där i en kö en stund innan hela bagagesystemet på Arlanda plötsligt lägger ner helt. Alltså inga väskor som har lagts på det här baggage dropbandet kan liksom åka in i dit de ska. Så att det är liksom, det står flera tusen människor på Arlanda i en kö som står helt stilla för att inga väskor kan åka in. Jag tror jag stod i den kön i en timme och 45 minuter. Då var jag ändå i god tid och var ändå nära på att missa mitt plan. Det är helt sanslöst, Stefan.
Mm. Men det här är alltså någon form av allmän, det ingår i den allmänna, om vi kallar det för kaoset i svensk flygindustri just nu, och inte någonting med just SAS att göra, va?
Nej, absolut inte. Men jag menar, det har ju någonting med resande att göra. Och det vi har pratat om innan, om liksom kaos i säkerhetskontroller och omöjligheten i att få ett pass, det späs ju bara på nu när vårt delvis statligt ägda flygbolag och jag menar, den största leverantören av flyg från Arlanda flygplats nu går ut i strejk.
Ja, det här får effekter. Och vad kan man säga egentligen om den här SAS-strejken. Jo, egentligen på vårt område, om vi ska prata lite juridik och mindre semester, det är ju att det faktiskt har tre områden. Det finns någon form av konsumenträtt i det här, och det finns någon form av arbetsrätt när det gäller vad den här konflikten egentligen handlar om, och sist men inte minst så har vi frågan om den här finansiella rekonstruktionen som SAS ledning har valt att försöka genomföra genom amerikansk lagstiftning. Och jag vet inte riktigt i vilken ända vi ska börja och hur mycket vi ska egentligen penetrera de här frågorna och om man ska vara ärlig, hur mycket vi behärskar utav det. Men om man ska säga någonting om det, om vi ska börja med konsumentdelen i varje fall, så tycker jag väl att det är intressant att understryka att människor som då får sina resor förstörda till följd av den här strejken kan gå på SAS och ha rätt att få åtminstone pengarna tillbaka och också sannolikt ersättning enligt EU-förordningen. Det har SAS själv gått ut och sagt. Men exakt var de gränserna går är kanske inte helt klarlagt. Har du hört någonting som har suttit i Arlandas kaos?
Nej, men det jag tycker att man får med sig när man befinner sig på en plats som Arlanda i det här kaoset generellt sett, det är ju liksom att jag tror att det finns extremt lite förståelse från passagerarna, alltså konsumenternas sida, för piloternas val att gå ut i strejk eller till en början med bara hota med att gå ut i strejk, och sen när man gör det, och jag kan väl tycka att det känns ungefär som att SAS verkställande direktör, den här Anko van der Werf, det han sa direkt efter att beskedet om att strejken hade liksom utlöst, nämligen att nu blir det omöjligt att hitta finansiärer, jag har väldigt svårt att förstå att piloterna väljer att göra så här, det är ungefär den inställningen som många konsumenter har. Jag tror att det är många konsumenter som faktiskt kommer att försöka använda sig av den här EU-förordningen. Man har väldigt liten förståelse för att piloterna väljer att göra så här.
Alltså det, jag tycker för sig att det är naturligt att man är sig själv närmast i de här sammanhangen. Jag har själv råkat ut för en SAS-strejk för några år sedan när jag skulle resa till Rom, och även om jag fixade det på ett bra sätt så förstår jag att människor irriterar sig. Men jag tycker ju ändå att man bör sätta sig in lite grann i konflikten innan man bara fördömer, i det här fallet, facket rakt upp och ner. Det är ju trots allt två parter, och SAS har ju visat en osedvanlig ovilja att faktiskt följa de principer som man normalt tillämpar på svensk arbetsmarknad, med bland annat återanställning av de piloter som har blivit sparkade under pandemin. Och här har ju onekligen pilotfacket en svensk arbetsrättslig poäng att man ska följa ingångna avtal. Och det som möjligtvis är något anmärkningsvärt i det här sammanhanget tycker jag är det är trots allt den svenska staten som är en av storägarna i SAS, och det är en socialdemokratisk regering, och vi har en näringsminister som är för detta fackföreningsbas, och att man då inte ifrån ägarhåll på ett annat sätt, ska vi säga, under de här åren ens har lagt sig i det här arbetsrättsliga förhållandet där, det tycker jag är ganska märkligt, därför att de här sakerna som handlar om löner och de vanliga delarna verkar ju, så vitt jag kan förstå, förhandlingarna gå framåt på när det gäller, alltså, ekonomiska villkor och anställningsvillkor i övrigt. Men det faller på den här kritiken från pilotfacket om att man inte återanställer tidigare anställda piloter, och att man har en strategi från SAS sida att lägga över så mycket som möjligt av verksamheten på då dels de här två tämligen nystartade dotterbolagen Link och Connect, men också på externa underentreprenörer, vilket då gör att SAS-piloterna helt enkelt hamnar i en minst sagt märklig situation. Så att jag tror att
tror att vi svenskar är dåliga på att liksom acceptera den här typen av agerande från olika yrkesgrupper. Jag menar, det finns ju andra länder, man brukar ju skratta åt eller ta upp åtminstone fransmän och sådär som exempel på en befolkning som är väldigt strejkbenägna, och man kan skratta lite åt det som svensk, att ja, men det strejkas alltid i Frankrike och sådär, och det får man väl leva med när man är på semester, om det är någon tågstrejk eller flygstrejk eller någonting. Men jag menar, det känns som att ju längre tiden har gått och ju kanske mer mindre viktig, eller vad man ska säga, som fackföreningsrörelsen har blivit i Sverige, så har folk också mindre överseende, tror jag, för den här typen av agerande. Eller håller du med mig?
Ja, men jag tror i det här fallet så handlar det om att man ligger sig själv närmast, som jag sa inledningsvis. Jag tror alltså att om livsmedelsarbetare skulle protestera under en begränsad tid, så skulle vi kunna kanske klara oss utan svensk mjölk eller vad det nu är, utan någon större gnäll. Men just när vi efter en pandemi inte får komma iväg på de semesterresor som vi hade sett fram emot under ett par år, och det ställs inte följd av strejk, så är det väldigt nära till hand, så att man, så att säga, inte sätter sig in i vad det egentligen handlar om, utan bara tycker att det är för jävligt på ren svenska att vi inte kommer iväg. Och då är det trots allt så att piloterna som har gått ut i strejk får bära hundhuvudet, och man ser inte till bolaget som då är det motparten som faktiskt är då, om inte annat indirekt, ansvariga för att förhandlingarna inte har kommit dit de ska. Där, med detta inte sagt att jag så att säga har någon insiderinformation eller så här, håller mer på en annan part än en annan, för det vet jag inte tillräckligt mycket om, men jag tycker att man åtminstone ska nyansera bilden något genom att ta reda på vad det handlar om innan man bara rakt upp och ner fördömer facket i det här.
Vi får väl se vad som händer. Om jag förstod SAS verkställande direktör rätt, så går vi nu in i de två mest flyg- och resintensiva veckorna under hela året, så att det kommer vara en hel del resenärer som påverkas, men ingen vet ju vad som kommer hända med den här strejken den närmaste tiden, så vi får väl avvakta och se.
Ja, dessutom har man ju ansökt om så här rekonstruktionsskydd enligt den amerikanska lagstiftningen här, som heter kapitel 11 då i US Bankruptcy Code, som vi har haft ett antal artiklar om faktiskt för ett par år sedan i Dagens Juridik, för den som är intresserad utav professorn Marie Karlsson Tula. Hon hade en artikelserie till och med om hur svensk insolvenslagstiftning kunde och borde ta intryck av den amerikanska lagstiftningen. Och varför man har valt att vända sig till amerikansk domstol istället för ett vanligt svensk rekonstruktionsförfarande är, så vet jag förstår, att det ger en både betydligt större möjlighet till att rekonstruera så att säga hela bolaget inklusive bolagets avtal, redan ingångna avtal, vilket den svenska lagstiftningen inte gör på samma sätt. Här kan man rekonstruera sånt som har med skuldförhållanden och avskrivningar utav fordringar och sådär att göra, men inte på samma sätt som enligt den amerikanska lagstiftningen. Därutöver så finns det särskilda och väldigt kompetenta domstolar, som jag har förstått, i USA, som bara hanterar den här typen av insolvensrättsliga frågor och gör det med en vad ska vi kalla det för, en insikt om att bolagets framtid är väldigt viktig för både ägarna, marknaden och de anställda, och att man så att säga viktar de här tre emot varandra på ett sätt som man kanske då inte gör i en svensk lagstiftning på samma sätt. Men det ska bli intressant att se var det landar.
Mycket intressant. Det var nästan så att du höll på att få insolvensrätten spännande, men bara nästan skulle jag vilja säga, men det, för den som är intresserad så kan även insolvensrätt vara roligt, men det är inte alla som tycker det.
Nej, men det är intressant. Dessutom är det en väldigt viktig del utav affärsjuridiken, för att den innehåller så pass mycket som ställer vanliga frågor på sin yttersta spets, det vill säga det man kan tycka är vanlig anständig juridisk grundprincip om att pacta sunt servanda och att man ska få betalt när man har levererat, och så plötsligt finns det en lagstiftning som säger att nej, det här kan upphävas under vissa omständigheter, nämligen om man då är på obestånd. Och det här, alltså det här är viktigare än kanske det ibland kan framstå som. Så att för all del, tråkig, nej, det är den inte, tvärtom, den är väldigt spännande och intressant. Jag slår ett slag för insolvensrätten.
Ja, Stefan, sen har vi skrivit på Dagens Juridik, eller vi har inte gjort det, utan någon av våra kollegor som inte sitter varken i Karelen eller Roslagen har skrivit en artikel om en, jag tror faktiskt en bagare eller konditor eller någonting sådär, som bjöd en jordnötsallergiker på en kaka innehållandes jordnötter som nu döms för brott. Vad säger du om det då?
Ja, alltså det här är ett ganska intressant fall ur ett vardagsjuridiskt perspektiv. Det vill säga, det är precis sånt här som juridiken faktiskt är till för att kunna hantera. En människa som går till ett konditori frågar om det finns jordnötter i en viss produkt, därför att hon är allergisk mot jordnötter och kan få allvarliga reaktioner utav det. Och sen slutar det med att hon får ett svar kring att nej, det finns inga jordnötter i det här. Hon frågar ännu en gång och sen så får hon då en kaka som visst innehåller jordnötter. Och det kan ju låta banalt eller närmast bagatellartat, men inte för henne, för det slutade med att hon fick åka till akuten och få någon form av anafylaktiskt anfall då med allergiska reaktioner som inte alls är bra, va? Och det här har nu slutat med att den här konditorn har dömts för ett vad heter det, ett oaktsamhetsbrott i de här sammanhangen, nämligen att hon skulle då på ett oaktsamt sätt ha vållat en kroppsskada för den här allergiken.
Det här är inte, jag tycker det här är jätteintressant, för det här är sånt här dilemma eller frågeställningar som man själv kan drabbas av eller hamna i ganska ofta. Menar, man kan sitta på en restaurang med någon som säger att de är glutenallergiker eller någon som säger att de är äggallergiker eller vad som helst, och så frågar de så här, ja, men finns det, är det säkert att det här är glutenfritt? Och så säger de så här, ja, jag vet inte riktigt, säger någon servitör där, och så går de tillbaka till köket och så kommer, jo, absolut, och sen så äter personen i fråga och blir lite tveksam så här, luktar eller smakar och känner att nej, men det här är nog inte helt säkert. Och ibland är min känsla att sådana där etablissemang, bagerier, konditorier, restauranger och sådär, kanske inte alltid tar den här formen av allergier på allra, allra största allvar. Det kan ju få jätteallvarliga konsekvenser för den som faktiskt är allergisk.
Ja, och det här säger också hovrätten, det är Göta hovrätt som fäller den här domen. De skriver ju också att det här är då, alltså hovrätten har haft ett särskilt ansvar att känna till vilka ingredienser som ingår i den mat som faktiskt serveras. Och det finns en form av professionellt ansvar här. Det är inte så att man har bjudits på en kaka hemma hos moster Agda som hon har bakat och som tyvärr får de här konsekvenserna, utan det här är ett professionellt agerande. Det finns till och med liksom en affärsmässighet i det. Man har sålt en kaka, man har på direkt fråga sagt att den här innehåller inte jordnötter, och sen har det visat sig vara fel, och det har fått de effekterna som kunden hade i bakhuvudet när frågan ställdes. Så att det här är liksom vardagsjuridik när den på något sätt är faktiskt väldigt viktig, och under förutsättning att bevisfrågor och sådär på vanligt sätt har hanterats, så får man nog finna sig i att även som konditor fällas för den här typen av brott, precis som att man som polis eller läkare eller någon annan skulle kunna fällas för brott om man begår ett sånt här fel. Nu är det inte jätteallvarligt, det är ett oaktsamhetsbrott, men det är ändå ett brott som hon fälls för, va?
Men vadå, det skulle väl ha kunnat varit ett annan typ av brott om man med, så att säga, brott mod hade serverat den här kakan innehållandes jordnötter. Jag menar, nu tycks det ju vara av oaktsamhet här då, men jag menar, om man, så att säga, återigen med brott mod skulle servera en jordnötsallergiker en jordnötskaka, så måste man ju kunna dömas för någon annan typ av brott.
Ja, det skulle kunna bli misshandel, som det hade varit ett uppsåtligt brott, och om det vore till och med så allvarligt att man hade till och med för avsikt att, eller var likgiltig inför effekten av att en människa till och med skulle kunna avlida till följd av en anafylaktisk chock, vilket man faktiskt kan göra, och pratar helt generellt och inte alls om det här fallet. Och då skulle det till och med kunna bli mord om man faktiskt har agerat på det sättet att syftet var att framkalla en anafylaktisk chock som är många gånger livshotande. Ofta sånt som folk kan få av getingbett och annat som hamnar olyckligt och under olyckliga omständigheter, men även utav födointag om man är väldigt allergisk och sådär. Nu är jag verkligen ingen läkare, allergolog, men så mycket kan jag ju om allergier att det är på det här sättet. Jag kan säga att jag åt själv för ett par år sedan på en restaurang i centrala Stockholm, och då handlade det i och för sig om något helt annat, men det handlade om att jag fick en kycklingbit som var helt röd inuti, och jag påpekade det att den var råröd, och det där var inte alls bra, och det hade varken servitören, hovmästaren eller sedermera krögaren egentligen någon särskild förståelse för att jag påpekade. Tyckte att det var väl inte bra, men mer än så var det inte. Och jag förklarade att det faktiskt kan vara ganska allvarligt med fågel som inte är genomkokt och sådär. Så det finns ett allvarsmoment i det här. Det finns människor som kan dö av de här Campylobacter-infektionerna, som då till exempel fågel, tillagade fågelkött kan leda till.
Men håller du inte med mig om att man ibland kan sitta och fundera på det här när man är tillsammans? Nu har inte jag någon sån här allvarlig allergi vad jag vet, men när man sitter på en restaurang med människor som säger att de är glutenallergiker eller äggallergiker eller såna här typer av allergier som faktiskt är ganska allvarliga, att det ibland känns som att när man frågar så kan det vara viss tveksamhet, och sen så har man gått ut i köket och så kommer man tillbaka och ser man helt hundra att nej, men vi har aldrig stekt fisk i den här pannan, så att det behöver du inte oroa dig för, och jag är inte helt övertygad om att alla krogare har liksom en panna som man aldrig har stekt en speciell råvara i, som man har avvarat för personer med en viss speciell allergi och sådär. Men nu är det ju uppenbarligen så att skulle man vilja gå till domstol med en sån här grej, så har man ju möjlighet att vinna. Det har vi ju sett bevis på här nu.
Ja, det är klart, det finns även i konsekvens med den här brottmålsdomen en skadeståndsmöjlighet om du har förlorat arbetsförtjänst eller arbetsinkomst och sådär som är direkt följd av det här du har drabbats av. Så att, absolut, det, än en gång, det här är vardagsjuridik och juridiken får inte och ska inte bara vara förbehållen de kanske då, om vi säger, betydligt allvarligare fallen som vi ofta pratar om i det här, i den här podden, utan det här är, människor ska kunna känna sig trygga i att kunna gå på konditori också. Så att för all del, jag tycker att den här domen är ganska vettig faktiskt.
Ska vi gå vidare direkt och prata något annat som för vissa är lite mer vardagsjuridik? Vi har i veckan också skrivit om en herre som på något sätt är medlem i ett MC-gäng som på väg till en fest arrangerad av ett annat MC-gäng blev stoppad av polisen i någon form av uppsatt specialkontroll som man hade upprättat då för att kunna kontrollera de här potentiella besökarna till den här MC-klubbsfesten. Och då i någon form av tält, något provisoriskt tält som polisen hade satt upp där, så fick han ta av sig sin MC-väst och så fick han lägga den på ett bord, och han fick även lägga fram sitt körkort som polisen då fotograferade tillsammans med den här västen. Och då gjorde man i någon form av underrättelsesyfte för att man ville ha koll på besökarna på den här festen. Nu har det här granskats av JO som i vanlig ordning riktar kritik mot polisen när man använder sig av den här typen av metoder. Det här är en paradfråga, favoritgren för dig Stefan. Vad säger du om det här agerandet från polisens sida?
Jag vet inte hur många gånger vi har pratat om det här i den här podden, nämligen att polisen har ingen ovillkorlig rätt att använda tvångsmedel mot människor, och allra minst i någon form av förebyggande underrättelsesyfte, utan det är grundregeln är att det ska finnas ett konkret och individualiserad misstanke om brott för att kunna ta till någon form av tvångsmedel. Det finns undantag från det också, men så är i varje fall grundregeln. Och att poliser, så att säga, i bästa välmening naturligtvis tar sig rätten att göra husrannsakningar eller kroppsvisitationer eller andra former av tvångsmedel utan att det finns ett rejält och lagligt grundat skäl till det. Det är någonting som inte får breda ut sig, för då blir vi en polisstat och inte en rättsstat. Så att JO har, för vilken gång i ordningen är oklart, nu slagit ganska hårt ner på det här och sagt att så här får inte poliser bete sig. Och jag tycker att det är helt korrekt att man inte låter ändamålet helga medlen, som det då så fint brukar heta. Även MC-klubbsmedlemmar har rätt till att svensk grundlag följs och att man inte då använder någon form av tvångsmedel utan att det finns lagligt stöd för. Och det är ju det JO egentligen slår ner på här. Det naturligtvis ligger en viss gränstrakt när det gäller till exempel att fotografera mannens MC-kort mannens MC-väst och körkort då. Men fotografering kan ju ske i sig, men det är någon form av datahantering som ligger i de särskilda lagar som gäller för polisens registrering och polisens dataregister. Så att allt det här sammantaget gör att JO säger att det här är inte okej. Och jag tycker att det är jättebra att man slår ner på det, att vi pratar om det här och att poliser på ett sätt får lära sig det här, och inte bara under sin polisutbildning, för det är så grundläggande, utan också under resans gång, att så här kan man inte jobba.
Men om man utmanar dig lite här och så säger man att polisen känner till att en stor MC-klubb som har ett ganska stort antal medlemmar som man vet har begått brott. Det kan vara grova brott, det kan vara mindre allvarliga brott. Det finns våldsbenägna personer, det finns personer som man vet i vissa fall bär skyddsvästar, kanske vapen eller liknande. Och så ska man bara då stå och titta på när man vet att alla de här människorna ska samlas på samma ställe. Och så kommer någon på den snillrika idén att ja, men det här kan ju vara perfekt läge för oss att kartlägga MC-gängen i den här staden genom att vi genomför en sån här kontroll. Tror du inte att många skulle tycka att det var ett alldeles lysande polisarbete?
Jo, och det du säger är ju precis det som JO anmärker på i princip. Du säger nämligen så här att om polisen nu vet att, ja, om man vet att det är så, då får man använda tvångsmedel. Det vill säga om man vet eller till och med, man behöver inte ens veta, utan det räcker med att man har en konkretiserad och individualiserad misstanke om brott som når upp till skälig misstanke. Då får man använda den här typen av tvångsmedel. Men om man inte vet, om man inte har ens en misstanke som är så laglig grundad att man kan använda det. Då har svensk grundlag och för den delen Europakonventionen för mänskliga rättigheter sagt att vi kan inte ha en urskiljningslös kontroll bara för att man tillhör till exempel en viss klubb eller ska träffa en viss person eller har en viss social tillhörighet eller tillhör en viss grupp eller vad det nu må vara. Det räcker liksom inte för att man ska kunna utsättas för den här typen utav tvångsmedel. Och det är där JO slår ner. Så att jag tror att alla de som tycker att det är jättebra att polisen så att säga, gör sitt jobb och låter ändamålen helga medlen. De har sett lite för mycket på amerikanska filmer där man hejar på den här polisen som går över alla gränser för vad lagen och grundlagen säger och att man då automatiskt av dramaturgiska skäl snarast håller på polisen. Jag vill nog säga att ingen egentligen vill ha ett sånt samhälle i realiteten.
Men vad går gränsen då? Jag menar det, om man nu bär en väst om det står Bandidos eller Hells Angels på, eller om man bär en tröja som det står IS, eller om man bär en tröja som det står någonting annat på, alltså finns det ingen klädsel eller liknande som kan göra det motiverat att göra en sån här kontroll?
Alltså de här delarna, särskilda kännetecken för klubbtillhörighet, det faller ju under grundlagens skydd för att vi har rätt att organisera oss. Det är ju ett uttryck för tryck- och yttrandefrihet i största allmänhet, och man har ju rätt att, så länge det inte utgör någon form av hets mot folkgrupp naturligtvis, ha vilket emblem man vill på en tröja eller en väst och så. Och vare sig det står Bandidos, Hells Angels eller IS, så är det inte nödvändigtvis ett uttryck för brottslighet ju, att man bär en tröja med den här tillhörigheten. Och det är där jag menar att vi måste hålla röda linjer emot den typen av strömningar, och inte minst hos rättsvårdande och brottsbekämpande myndigheter som till exempel polisen. Det skulle ju vara helt uteslutet att en åklagare eller en domstol på så lösa boliner fällde någon. Vi har inte lagstöd för det helt enkelt. Men jag tycker att
jag tycker också att det är intressant om man sätter det i ett annat perspektiv. Polisen fick ju ganska skarp kritik, eller har ju fått åtminstone i media, det är väl inte helt klarlagt vad man visste och sådär, när det gäller de här påskupploppen och kravallerna i samband med att han Rasmus Paludan skulle bränna koraner och så. Då pratade man om att det finns uppgifter om att polisen skulle ha känt till att det här kunde ske, men att man då var lite sena på bollen och sådär. I en sån här situation då, när man känner till att det ska ske en fest i en MC-klubbs lokal och det kan eventuellt finnas våldsverkare där, om det nu skulle hända någonting, låt säga att det blir skottlossning eller vad som helst, så skulle polisen haft kännedom om det, men man skulle liksom ändå inte varit där i närheten och sådär. Då skulle man ju få skit för det, så att säga.
Alltså underrättelseverksamhet är en konst i sig och en vetenskap och ett hantverk. Det vill säga att kunna skaffa tillräckligt mycket information, det gäller både den militära underrättelsetjänsten och den polisiära underrättelsetjänsten, att kunna skaffa tillräckligt mycket information på laglig väg utan att för den saken skull göra, helst kommer man inte ens avslöja att man har skaffat eller skaffar sig informationen och på vilket sätt man gör, utan den ska ju kunna användas så att säga, just som underrättelseinformation är till för att användas i form av någon form av förebyggande syfte och ibland till och med som överraskningsmoment. Va? Det vill säga underrättelseverksamhet kan ju basera sig på i många saker. Man kan ha informatörer och infiltratörer och agenter och så vidare, men man kan inte tillskansa sig informationen genom att begå sånt gärningar som saknar lagstöd när man är till exempel polis. Och det här, kriminalunderrättelsetjänsten är normalt väldigt duktig på att hålla sig informerad om vem som träffar vem och vem som gör vad och så vidare. Och det gör man ju på andra sätt än genom tvångsmedel. Även om det finns viss möjlighet till att till exempel göra då så kallad telefonkontroll i underrättelsesyfte. Det vill säga man kontrollerar, vad heter det numera? Det heter inte masttömning, utan det heter telefon. Det heter kontroll av elektronisk kommunikation.
Utrustning. Ja, precis.
Ja. Man kan se vem som är var och som har pratat med vem, om det under vissa omständigheter i lagen då är uppfyllt. Så att det kan man göra, men så här får man inte göra sig i JO. Jag ställer mig helt bakom justitieombudsmannen i det här avseendet, även om jag tycker
det har inte undgått någon att du är på JOs linje här. Jag bara är viktigt att så att säga utmana dig lite grann. Jag tror att det är många poliser och andra människor som lyssnar på den här podden som kanske inte riktigt håller med JO. Då kan det ju vara så att antingen så har man inte tidigare fått till sig de här argumenten som du för fram, eller så håller man helt enkelt inte med, utan man tycker att den här underrättelseverksamheten ska gå före den personliga integriteten, rätten till privatliv och andra saker.
Så är det, och det, man behöver inte hålla med. Man kan ju tycka att det är så att man borde få göra det här, men så länge det inte är i överensstämmelse med lag så får man nog snällt ställa sig in i ledet även som polis, även om man försöker göra sitt bästa. Och nu har JO någon form av yttersta företrädare för vad som är lagligt och inte lagligt sagt så här, och då måste man helt enkelt som polis...
Ja, man har inte så mycket att välja på, men det som gör det här till ett ganska bra exempel tycker jag, att till skillnad från när vi har pratat om det tidigare, och man kanske har pratat om att en och samma person har stoppats vid ett stort antal tillfällen för att polisen då hävdar att det här är en människa som rör sig i brottsaktiva miljöer eller kanske brottsaktiv själv, så är det här en annan situation där man då känner till att det är väldigt många människor som ska samlas på samma ställe, och det är som sagt någon som har kommit på den här snillrika idén. Så att jag kan ha lite större förståelse i det här sammanhanget för polisens initiativ, även om man har inte så mycket att välja på. Man får acceptera vad JO säger, men det är ett bra exempel när man ska prata om såna här frågor.
Ja, och de som då har hört mig som en papegoja om det här tidigare vet att jag alltid brukar göra tillägget. Jag är stor polisvän och tycker att poliserna ska få gärna ha större befogenheter än de har idag. Men det måste finnas lagstöd för. Och det är liksom en del av den här rättsstatliga principen som vi följer. Att ger man dem lagstöd och göra saker så ska de hålla sig inom den lagen och inte så att säga tänja på gränserna så att gränserna överskrids. Och det är egentligen en ganska enkel princip, och den tror jag alla kan hålla med om, även om man inte materiellt och sakligt håller med om att lagarna alltid är så att säga till förmån för det operativa polisarbetet.
Ja, Stefan, som ett sista ämne här som vi ska prata om så tänkte jag att vi skulle ta upp det som har kallats för internets största reform på 20 år. Det handlar om stopp för viss reklam, större ansvar för innehållet och förbud mot snedvriden konkurrens. Och det har kallats någonting som heter Digital Service Act, och det ska röstas om det här i EU-parlamentet i veckan. Och man riktar alltså in sig, om jag förstår det, på techjättar som exempelvis Facebook och Google och ska försöka reglera de här lite hårdare, är det inte så?
Jo, precis. Och egentligen är det två lagpaket där som heter just Digital Market Act och Digital Services Act heter den andra. Och den ena syftar ju då till att man kan säga att man ger ju, som du sa, ett större ansvar på de här stora digitala multinationella plattformsföretagen. Företagen ska ta bort desinformation och olagligt innehåll betydligt snabbare än man gör idag, och man ska också införa någonting som då i lagförslaget kallas för krismekanism som ska kunna aktiveras när det är väldigt allvarliga händelser, som till exempel krig och pandemier, där man ställer ett ytterligare krav på att de här plattformarna faktiskt har ett ansvar för att inte desinformation eller annan uppenbart samhällsfarlig information sprids som är felaktig. Va? Och det här kan man ju tycka är en inskränkning av tryck- och yttrandefriheten, och det är det naturligtvis, men inte ens tryck- och yttrandefriheten är så att säga obegränsad utan har sina ramverk. Och nu har internet fått växa i ganska, ska vi kalla det för, vildväxt mening i ett antal decennier, och kanske har vi hamnat där vi ändå är tvingade att införa viss lagstiftning kring det som har visat sig vara ett stort problem, nämligen att även yttrandefriheten har en baksida. Det är inte fritt fram för vem som helst att när som helst säga och skriva vad som helst till de som är intresserade av att se detta, utan det måste hållas inom en visst ramverk trots allt. Och jag som är en stor förespråkare för yttrandefriheten förstår också nödvändigheten av att begränsa den när det kommer till sånt som är uppenbart felaktigt, förtalande, desinformation och såna här propagandistiska frågor som då kanske mottagarna inte alltid har en förmåga att vikta emot, att det bemöts med korrekt information, i synnerhet inte när det gäller så viktiga saker som då till exempel krigspropaganda.
Jag ska säga att vi sprang ju på den här artikeln som vi har läst här båda två i Svenska Dagbladet, och de har ju intervjuat en herre som heter Daniel Westman som är riktigt skicklig jurist när det kommer till IT och medierätt och sådär. Och han säger i den här artikeln att utgångspunkten i förslaget är att plattformarna inte alltid är ansvariga för vad deras användare lägger upp. Och det är också intressant tycker jag, för jag menar någonstans är det så här att de här plattformarna har naturligtvis ett jättestort ansvar för den plattformen som man distribuerar och för att man ger i stort sett hela världen, åtminstone de som har tillgång till fritt internet och så, möjligheten att uttrycka sig, dela bilder, videor, tankar, åsikter, allt möjligt utan att censurera detta. Och det skulle ju, tror jag, vara mer eller mindre helt omöjligt att för de här stora plattformarna ha någon form av totalitär diktatorisk kontroll över vad användarna skriver och uttrycker sig. Såklart att man kan rensa lite i efterhand och sådär. Men jag tror att den här balansen är väldigt viktig. Eller vad säger du?
Jo, jag tror ju det att alltså, det ställer väldigt höga krav på en människa som till uppgift att sitta och bestämma vad som ska få framföras och vad som inte ska få framföras. Man måste kunna skilja på vad är fakta, vad är åsikter, vad innebär den här texten egentligen. Är det en debatt, ett debattinlägg för en viss företeelse, eller är det ett falskt påstående? Det vill säga, är det så att man påstår att vi vill ha en lag till exempel som förespråkar det här och det här, eller är det så att man säger att det finns en lag som förespråkar det här och det här? Det är ju en väldigt stor skillnad, va, och kan få stora konsekvenser beroende på hur det tolkas. Men det är också någon som måste kunna göra den bedömningen, och det är som vanligt i alla de här yttrandefrihets- och tryckfrihetsfrågorna, det är grannlaga uppgifter, och principen om att hellre fria än fälla ska naturligtvis alltid tillämpas, och någon form av Gestapo-polis som lite allmänt håller efter det som verkar politiskt korrekt utifrån den subjektiva uppfattningen vill vi absolut inte ha på internet. Men jag tror att det är vettigt att på något sätt styra upp de här frågorna så att det åtminstone blir tydligt vem som bär ansvaret för information och kommunikation som då på ett eller annat sätt är uppenbart felaktig eller propagandistiskt på ett sätt som jag inte tycker att man ska få falla mellan stolarna, så kan jag säga.
Men sen kan man väl säga att det finns ju också nationell lagstiftning som påverkar det här. Jag menar, jag skrev ganska nyligen här, det var bara någon vecka sedan, om en man som hade delat videos på sin privata Facebook-profil där man kunde se hur människor i vad jag tror var i Syrien fick sina halsar avhuggna och liknande. Och hans argument var ju då att han hade ju delat den här videon i någon form av tråd där han diskuterade politik och ville visa på hur fruktansvärd den här Assad-regimen var och att det är de som så att säga sanktionerar den här typen av halshuggningar och liknande. Och det var ju någonting som ändå togs upp i den här domen och resonerades kring. Sen finns det ju annat att, jag menar, gör man anspråk på att vara någon form av media eller liknande så kanske man åtminstone i Sverige med vår lagstiftning skulle kunna komma undan med att dela vissa saker, till och med att någonting som skulle kunna vara ett förtal och sådär. Det är ju ganska komplicerade juridiska frågor här, även om man kommer överens om ett gemensamt EU-regelverk.
De yttrandefrihetsmässiga frågorna här är extremt komplicerade. Sen finns det då en annan del av det här paketet som är rent konkurrensrättslig, nämligen att man så att säga förbjuds att utnyttja sin dominerande ställning på marknaden för att snedvrida konkurrensen genom att till exempel Google inte primärt får lyfta fram sina egna tjänster, som om vi tar till exempel Google Maps då, när man söker efter karttjänster på nätet. Och det kan man då tycka låter självklart att just Google skulle få lyfta fram det. Men när man har en sån enormt, alltså en exceptionellt dominerande ställning, så är det viktigt att de här konkurrensreglerna omfattar även den typen av tjänster. Va? Apple behöver då till exempel ge utvecklare tillgång till iPhone utan att behöva gå in via just App Store som tillhandahålls utav Apple och så vidare. Det är de här typerna utav konkurrensrättsliga hänsyn som man begär att även de här techjättarna faktiskt ska ta.
Men inte det lite samma sak? Har man inte pratat om det också, att vissa av de här stora techjättarna inte ska få villkorslösa möjligheter att liksom börja med nya verksamheter? Att liksom Google kan inte bara vara världens enda sökmotor, största butik, enda kartförmedlare. Är det inte sånt man pratar om också? Liksom att de får inte växa sig hur stora som helst på vilka områden de vill.
Jo, man försöker vara lite mer proaktiv här som Daniel Westman säger då, som vi experter verkligen specialiserade på den här rättsinformatiken. Och ur ett konkurrensrättsligt perspektiv kan man säga att den här proaktiva delen då, som man försöker införa genom den här lagstiftningen mot techjättarna, är lite okonventionell. Va? För att normalt så brukar konkurrensrätt handla om att man i efterhand ingriper då för ett, om man till exempel har missbrukat en dominerande ställning. Men här försöker man se till så att det redan i förväg ska kunna stämmas i bäcken, så att säga.
Men samtidigt då, om man bara tittar på det rent liksom affärsmässigt, om man nu är störst, vem i EU så att säga att stoppa Google eller Facebook eller Amazon eller vad det nu kan vara och bli ännu större liksom?
Nej, det är ju den libertarianska frågeställningen som i och för sig är högst befogad, därför att marknaden har aldrig fel, brukar ju liberala förespråkare säga. Men om marknaden har gjort att ett eller två företag har blivit så stora så att de har fått en sån dominerande ställning på marknaden att det faktiskt slutar med att marknaden inte fungerar därför att de har en sån enorm övervikt, ja, då är marknaden satt ur spel och det är marknadens eget fel, och då måste så att säga lagstiftaren ingripa. Det är så man resonerar i all konkurrenslagstiftning. Även i väldigt liberala rättsstater som USA så har man ju en ännu hårdare konkurrenslagstiftning än vad vi har i Sverige, därför att man vet att det finns avarter där. Så precis som att yttrandefriheten har sina gränser, så måste även marknadskrafterna få ha sina gränser i det här fallet när det kommer till sådana här dominerande ställningar. Det är så man resonerar i varje fall.
Ja du Stefan, vet du vad? Vi hinner inte så mycket mer idag, för jag ska iväg på en finsk sommarmarknad här i en liten stad. Vi får väl se hur konkurrensen ser ut där. Jag har hört att det ska finnas erbjudande om nackmassage och man ska kunna köpa huvudbonader som är virkade och även vissa t-shirts med roliga tryck. Vad tror du om det?
Ja, det tror jag, om man bara förstår vad det står på de här roliga trycken. Jag tycker ju Finland är ett väldigt fint och trevligt land, och jag har ju den konstiga egenheten att jag ibland brukar åka till norra Finland, alltså norr om Rovaniemi, och gå upp mot Enare träsk och där det är väldigt fina vildmarker som man kan vistas i. Men jag tycker att Finland är ett fint broderfolk, och vi har ju en lång historia tillsammans. Fram till 1809 så var ju faktiskt Finland en del av Sverige när vi förlorade det till Ryssland, och överlag så tycker jag att du har en bra semesterresa som... Det är ett bra val att åka till Karelen, för det är inte vad alla gör. Man brukar ju åka till Mallorca så där på svensk semester. Men jag tycker att jag avundas det lite.
Ja, det är härligt. Nu hoppas vi bara att jag ska lyckas klippa ihop det här sommaravsnittet. Men det tror jag. Vi har ju både klappat och liknande. Jag tror dessutom att ljudet kommer vara kanon. För vi har suttit på varsin mick här, så det ska nog inte brusa eller någonting. Trots att jag befinner mig bara en mil från Ryssland.
Utmärkt. Du, vi får försöka ta en ny poddinspelning nästa vecka och se om det har hänt något nytt i den juridiska världen till dess. Eller hur, va?
Det kommer du ha gjort. Då kommer nämligen domen mot kungen och prinsen att ha fallit. Så då kommer vi ha mycket advokatetik och brottmål att prata om.
Bra, låter utmärkt.
Lysande. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka.